och brus och marknadstorg. Kom och låt oss höra. Hör du varor i din korg till att saluföra? Jättedam och lilleputt, rop och villervalla. Sexbent ko och trebent tupp, här finns allt för alla.
Så diktar Nils Ferlin om något han upplevde som ung, stormarknaden i Filipstad, den så kallade Oxhärja. Där fanns kanonfotografen, spåkärringen, hästhandlaren och festfolket som köpte ringar. Där steg ballongerna till väders, där ropade nasarna ut sina varor. Där drogs fingerkrok och där brann smällkaramellerna av. Cirkushästarna dansade, karusellen snurrade och akrobaterna stod volter. På kvällen sjöng kabarésångarna, steppaktören och revyflickorna virvlade runt. Fåfängans marknad, grannlåtens marknad. Köpa och sälja, roa och roas.
Det hela såg jag som ett myller bara. Vill intet mena och i sak ha hjälpt. Ett barn som sneglar i ett cirkustält kan föga mindre eller mer förklara. Atleten såg jag väl, och panterfällen, att panterfällen var av billig guld. Och klovnen såg jag, han var punktligt full när föreställningen var slut för kvällen. Sen såg jag dem när de från staden foro. Med klovnen var jag redan du och bror. Att deras löjlighet var ganska stor. Dock intet vet jag hur det innerst voro.
Ferlin har själv i ett prosastycke förklarat sin kärlek till dessa oxmarknader i sin uppväxtstad. Oxhärja i Filipstad, utbrister han. Hur lyste det omkring den? Men lyste det blott för min ungdoms skull, tro? Och för den blåa Columbusblicken? Ack, barnablick. Upptäckar blicken. Senare skulle han också komma att utge en tidning som bar marknadens namn. I den skrev han både dikt och prosa. Han drev med sin hemstad och dess invånare. Han framställde Filipstad som något av ett Grönköping med allt för mycket trångsynthet och allt för liten förståelse för den som var oro och var annorlunda. Cirkusens och estradens människor drog vidare när Oxhärja var slut och höstmörkret snart skulle falla. Gossen ville följa med. Med klovnen var han ju redan du och bror. Han hade förresten redan haft ett litet engagemang.
Det hände en gång i mitt unga liv, just en sådan kväll som ikväll, att min ringhet betroddes ett vevpositiv på en storslagen hästkarusell. För en barfota knatte, en småstadsfyr, elektrisk från tå och till topp. Och det var ett rent otroligt äventyr som greps i ett tigerhopp. Min glädje förmörkades dock efterhand och damp ner på allt plattare plan. När det skrällde en röst i mitt öra ibland, veva jämt. Din fan.
Någon gång på 20-talet skulle pojken vid positivet återkomma till Filipstad som kringresande estradmänniska. Det var vid marknadstid. Han kallade sig revydirektör Fabian. Somliga sa busen Fabian istället. Och det skulle bli kabaré. Han hade visor i bagaget, egna och andras.
Jag har sålt mina visor till nöjets estrader, och Gud må förlåta mig somliga rader. Ty jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Grämelsen sån i grammofon sprattlar för Hans och för Greta. Pajas, ack ja, schajas, ack ja, gott kan det vara att veta. Skänk mig nu bara och sol, när jag redan har använt fiol och viol. Ack, ensam i kvällen den sena, jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Jag har ingenting alls här i världen att vinna, och snart i min grop skola maskarna finna att jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals.
Särskilt i sina tre första diktsamlingar, En döddansares visor som utkom 1930, Barfota barn 1933 och Gogglös 1938, skildrar Nils Ferdin de många brokiga ting han upplevde en gång om året ett hektiskt marknadsdygn i Filipstad. Vilket betydelsefullt stoff dessa upplevelser har gett hans diktning märker man om man i dikterna söker efter personer och anspelningar som har med nöjeslivet att göra. Ingen svensk författare har mer av det slaget än just Ferdin. Skalden nöjer sig dock inte med att endast återge. Han vidgar sina motiv, tränger in i sina figurer. För honom är frågan hur det innerst vore. I nöjeslivets fåfänga speglar sig livets fåfänga. Tillvaron har i Ferdins diktning melankoliska ögon. Så här berättar kanonfotografen.
Jag var bara en liten kanonfotograf i ett hörn på ett nöjesfält. Men jag såg mig omkring på marknaden hur människor hade det ställt. Och jag tog några fotografier men fick ingen riktig och sann komposition på det hela. Allt flöt och vek och försvann. Vad sökte det då på marknad och byter för vara ut? Tänkte jag, allt är ju bara misstro från början till slut. Det är bara när spriten blommar, det dunkar varandra i rygg och säger att jävlar anamma, på mig kan du stöda i trygg. De yngre var mera glada. Jag har några plåtar än. Fast nu är det givetvis stora, förståndiga kvinnor och män. Men en gång doftade livet av blomma och astrakan. Då kom det att ta sitt porträtt i brås hos en gycklare nere i stan.
Ferdin föddes i Karlstad 1898. Fadern var journalist i Nya Värmlandstidningen. Karlstad var på den tiden en liten stad, men med förnäma traditioner, inte minst på det litterära området. Konkurrenttidningen hette Karlstadstidningen och på dess sidor medarbetade bland andra Gustav Fröding. Nils och hans två syskon hade ett gott hem i Karlstad och tiden där torde ha varit lycklig. Särskilt modern, som var en bildad kvinna med litterära intressen, vann sina barns kärlek. Så här förtroligt berättar Nils Ferdin ett barndomsminne.
Min mor hade en edelweiss. Den låg i en bok av Franzén. Och jag brukade se på den emellanåt. Ingenting märkvärdigt med den. Såg mest ut som en liten kattfot. En vanlig kattfot. Jo, men de växer på Alperna. Högst uppe på Alperna i den eviga snön, sa mor. Och jag funderade mycket.
Nils Ferdin gjorde sig tidigt uppmärksammad i kamratkretsen. Han var lång och kraftigt byggd. Han var duktig höjdhoppare och fotbollsspelare. Men föräldrarna torde tidigt ha fått en del bekymmer för den livlige sonen. Flyttningen till Filipstad när Nils var 10 år medförde markanta förändringar i den Ferlinska familjen. Fadern vantrivdes, blev nervös och trött. Den i Karlstad mycket uppskattade tidningsmannen stod plötsligt utan anställning. En höstdag år 1909 fann man hans döda kropp i Klarälven. Nils som gick i samrealskolan blev nu en fattig pojke utan en fars stöd. Ett barfota barn. Det bidrog nog till att göra honom hetsk mot omvärlden. Den blivande skalden tog sin realexamen med B i både uppförande och flit. Men i modersmålet hade han litet A och i kristendom AB. Påfallande och av stor betydelse för hans senare diktning var hans intresse för kristendomen och Jesusgestalten.
Kan du höra honom komma, att han kommer som en psalm, så djup och så drömmande stilla. Han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm, och han vill dig inte alls något illa.
Så kom ungdomsåren, irrandets tid, orons tid. Ferlin prövade under de närmaste åren så många sysselsättningar att det skulle ta lång stund att räkna upp dem. Han gjorde sig känd för ett vilt leverne och var särskilt road av slagsmål. Polismästaren i Filipstad var bekymrad när Ferlin våldgästade där. För ett ordnat liv med fast arbete och stadigvarande bostad saknade Ferlin än så länge vilja och förmåga. Orostiden och de människor han då kom i kontakt med gav stoff till åtskilliga dikter. Där blandas vemod med bitterhet och gyckel som så ofta i poetens produktion.
En bonde har sin jord och en skräddare sitt bo. Men en nasare han äger inte mycket mer än ord. En stackare han är, men med papper och kuvert. Han bugar sig så lustelig för flickan som är kär. Med snaran en bit ifrån halsen och byringen fram ovan huvud. Han valsar i nasarvalsen där turerna aldrig tar slut. Han vet att det handlas i minsta minut av en som ser bakom och tilltassad ut. Så hoppla i nasarvalsen med bylingen fram och bakut.
Så småningom hamnade Ferlin i Stockholm. Där gick han i teaterskola och blev kamrat med bland andra Elo Wahlöö. Så började han så gott det gick att försörja sig som skådespelare vid något av de kringresande teatersällskapen. 1922 presenterade han, som redan nämnts, en större och mycket frän revy i Filipstad. Till den hade han själv skrivit ett flertal visor med underskriften Fabian. Det trycktes och såldes, inte utan framgång. Det vore frestande att stanna länge inför de många brokiga upplevelser Nils Ferlin var med om under dessa år som kringresande gycklar. Det skulle bli ett stycke teaterhistoria med både charm, spänning och pessimism. Som lyriker debuterade Nils Ferlin först år 1930. En döddansares visor gav före detta skådespelaren, revydirektören och slagermakaren en god start som skönlitterär författare. Så kom författaråren i 30-talet Stockholm. Skalden hade då bara en enda fast punkt i tillvaron, nämligen modern. Hon dog dock 1936, 2 år innan den tredje diktsamlingen Gogglös började tryckas i upplag efter upplag. Ännu idag, skriver Ferlin många år senare, sörjer jag bitterligen att min gamla mor inte fick vara med om en sådan händelse. Så här porträtteras modern i en av författarens dikter.
Kärlekens ögon, det blåklints blå, dem mötte just aldrig jag. Men jag kommer ihåg ett par trötta grå ögon som brast en dag. Fjärilen håller du svårsamt fast, förrn köldens blomma den kysst. Men jag kommer ihåg en blick som brast och en mun som rörde sig tyst.
Åtskilliga är de historier som berättas från Nils Ferlins år i Klara kvarteren, där natt blev dag i takt med tryckpressarnas virvlande. På krogar och kaféer samlades gäng av skrivande, komponerande och målande unga människor. Några har fått en plats i svensk kulturhistoria. Bland dem tonsättaren Lillebror Söderlund, som skrivit musiken till många Ferlindikter. Det finns ett franskt ord med vilket man brukar sammanfatta det liv gängen i Klara förde. Ordet bohemerie. Att vara bohem betyder att föra ett fritt, sorglöst och oregelbundet liv. Ferlin har kallats bohemeriets skald. Hur det var med sorglösheten förklaras i dikten Jag såg du förstod, ur den femte diktsamlingen Kejsarens papegoja.
Det var få människor som såg att mina ögon var sorgsna, ty jag skrattade mycket. Du märkte det och du frågade ofta varför. Då skrattade jag återigen. Och kan hända jag sa att allas ögon kan väl inte vara så glada som dina.
Slutet av 30-talet och början av 40-talet var det andra världskrigets mörka år. Nils Ferlin tecknade redan i Goggles den annalkande världsbrandens fasa. Som världskrönikör i en tidning fortsätter poeten att spegla sina upplevelser av krigets händelser. Han vädjar till Gud att skona världen. Inte för människornas skull, men för alla vackra ting som jorden har. För fåglarnas och trädens skull, som han uttrycker det. Tydligt framträder i många dikter Nils Ferlins medkänsla med det förtryckta. Det må gälla ett folk som förtrycks med vapenvåld eller en enskild människa i samhället. Någon har sagt att skalden Ferlin har goda ögon. Men dessa de mycket fattiga, dem gör det mig ont att se, utbrister han i en dikt. På ett annat ställe mediterar han inför ett par hästögon, hur sorgsna de är. En vanlig arbetshäst som någon då och då ger en sockerbit. Detta drag av ömhet och omtanke, som visar släktskap med en annan värmlänning, nämligen Gustaf Fröding, kommer det ofta att blomma i Ferlins poesi, som till exempel i visan om våren.
Det sitter en gumma med blommor på huk i en gaturå, och grosshandlare Bergman junior stannar och tänker så. Du gamla och stillsamma gumma med ögonskum av sorg, du säljer ju blåsippor ser jag, nu köper jag hela din korg. Och gumman blir glad kan man veta som fattiga gummor blir. Och sånt är väl sant och sånt är väl blott en fattig poets fantasi. Och sånt är väl sant och sånt är väl blott en fattig poets fantasi.
Under 40-talets första år blev skaldens bohemliv i Klara kvarteren allt oroligare. Han pendlar från hotell till hotell. Nu är han en succépoet som många är stolta över att ha suttit tillsammans med vid ett kaffebord. Redaktörerna söker honom för att intervjua. Aftonbladet beskriver hans situation. När kvällen kommer börjar samma rastlösa vandring mellan kaféerna igen. Men det är allt sällsyntare att sagobror ljuger någon saga för sina bröder. I denna tid hade Ferlin utgett ett par vissamlingar som kom hans berömmelse att stiga mycket snabbt. Några av visorna blev slagers. Så blev diktaren hela svenska folkets skald.
Mm. blommor, ett par rosor i din vård. Och du må ej varda ledsen, min kära, ty de rosorna är komna från en konungagård, och det vill svärd till att komma dem så nära. Den ena den är vit och den andra den är röd, men den tredje vill jag helst dig förära. Den blommar inte nu, först när givaren är död. Den är underlig, den rosen, min kära. Den ena, den är vit, och den andra, den är röd. Men den tredje vill jag helst dig förära. Den blommar inte nu, först när givaren är död, men då blommar den rätt länge, min kära.
En annan mycket populär tonsättning handlar om skönheten och rymmer trots sin enkelhet i språk och rytm en hel del att lägga märke till och samtala om. Vad är det för problem som skönheten kan råka ut för?
När skönheten kom till byn, då var klokheten där. Då hade det bara törne och galla. Då sköt och det efter henne med tusen gevär, ty det vore ju så förklokade alla. Då nämndes det varken dans eller glädje och sång, eller något som kunde vådelig låta. När skönheten kom till byn, om hon kom någon gång, då ville det varken le eller gråta.
År 1943 bröt Ferlin upp från Klara kvarterens kaféer och hotell. Han gifte sig och slog sig ner i det idylliska Roslagen. Men hans liv förvandlade sig inte till en idyll. Det är något fel med min trädgård. Där hörs ingen fågelsång, suckar Ferlin i sin nästa diktsamling, Kejsarens papegoja, som kom 1951. Tonen har mörknat. Marknadsgycklarna är borta ur motivkretsen. Den blommade aldrig, min sökarstav. Den sjönk som en brand bland bränder, heter det i dikten Ständigt tommare händer. På flera ställen i diktsamlingen behandlas viktiga bibliska motiv, som till exempel Barabbas och Judas Iskariot. Om konsten att tiga och lida handlar dikten Den goda jorden, som anspelar på händelser under andra världskriget.
Kineserna gråter aldrig, läste jag någonstans. Orörliga är deras ansikten inför sorgen. När japanerna bombarderade deras städer, utjämnade deras tempel och spridde pest och fördärvelse över deras byar, teg de. Samlade ihop sina döda ordlöst och stillsamt, utan att bevärdiga himmelen en blick. Ty huvudet lutar det mot sitt ursprung.
Efter 6 års tystnad utkom 1957 den diktsamling som blev skaldens sista. Den heter Från mitt ekorrhjul. Ett halvår efter utgivningen hade den sålts i 28 000 exemplar. Denna i svensk lyrikutgivning enastående siffra vittnar vältaligt om i hur hög grad Ferlin blivit en folkskald. Vi känner igen grundstämningarna, människans litenhet, bara ett blås i en vind. Tröttheten. Trött är jag nu på det arma hölje jag allt för länge sprattlat i. Och oron. Dova, vassa och dova orosträngarna slå. Det är en ofta besk dryck författaren bjuder oss. Till exempel i Kristusdikten Gud hjälpte dig ej.
Dig borde vi länge sen själva ha dräpt med sten. Så fick du likväl din dom. På kors blev du fäst av Rom. Spott skänkte vi dig och spe. Vad hade vi mer att ge? Men underverken du gjort begabbades brett och stort.
Några redan tonsatta visor ingår också i samlingen. Bland annat en om medeltidsskalden Lasse Lucidor. I den visan finns en strof som mycket väl kan stå som en sammanfattning av något som är typiskt för så många av Ferdins egna visor och dikter.
Jag har snickrat på en visa, en rätt undersam och fin, fast den är mig som en rebus och en gåta. Den vill dansa som en fjäril, den vill le i melodin, men i text vill den bitterligen gråta. Hej, gråta.
Ni har kanske märkt, eller ni kommer att göra det om ni läser Ferlin, att döden rätt ofta är närvarande i hans dikter. Den kan skymta i en rad, betraktad med stillhet och vördnad. En dikt kan börja en sommar då ängarna blommar och sluta om hösten vid den bortersta grinden, som i följande kärleksdikt ur samlingen med många kulörta lyktor som kom 1942.
Men går jag över ängarna där himmelen är vit, då sägen mig, ty händerna är tomma, då sägen mig i skörderskor i skördeandens tid, vem ger mig sitt hjärta som en blomma? Vem ger mig sitt hjärta som en glädje och en tröst, som en doft som ville leka mig om kinden, att jag på mina stigar mot förgängelse och höst inte räds för den yttersta grinden.
En trött och grå oktoberdag år 1961 avled Nils Ferlin på ett sjukhus i Uppsala. Han hade de senaste åren förföljts av sjukdom. Med en specialkonstruerad penna i den förvärkta handen hade han under stor möda skrivit sina sista dikter. I några minnesord över den bortgångne skalden yttrade Harry Martinsson:
vi bör stanna till och lyssna. En säregen spelman hör vi då från det vägskäl där avtagsvägen in mot människohjärtat är att finna.